ifrån Lukas evangeliet och vi läser ifrån kapitel 1, vers 5 till och med 25. Jag måste andas lite, jag har lite andningssvårigheter idag. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud och levde fläckfritt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zacharias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. Då visade sig en Herrens ängel för honom stående till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan. Men ängeln sa till honom, var inte rädd Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många ska glädja sig över hans födelse för han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Då sa Zacharias till ängeln, hur ska jag kunna vara säker på det här? Jag är gammal och min hustru är till åren. Ängeln svarade honom, jag är Gabriel som står inför Gud och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala för en dagen då det sker, därför att du inte trodde mina ord. De kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. Folket stod och väntade på Zacharias och de undrade varför han dröjde så länge inne i templet. När han sen kom ut kunde han inte tala till dem och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem men förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabet havande och hon drog sig undan i 5 månader och sa, detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor. Tack Jesus för ditt ord. Tack för att vi kan läsa och lyssna. Vi kan se vem du är. Tack för att du har uppenbarat dig själv för oss. Tack för att du finns kraft i de här orden som är så gamla. Där du har liksom satt igång saker i världen. Hur du har påbörjat din plan om att frälsa världen. Och nu ber vi för de här orden och för resten av den här gudstjänsten att vi skulle få höra det du vill tala till oss. Jag ber Jesus att du skulle låta det få bli levande, det som vi behöver få till oss. Tack för att du känner oss som är här Jesus. Amen. Varsågod och sitt. Ni som har varit här i maj månad, ni vet kanske att jag har talat om kvinnor som inte kan få barn. I Bibeln alltså. Situationerna har förstås varierat, men de har alla varit väldigt utmanande. Alla de här kvinnorna har gått omkring och burit skam för det här, för att man inte kan få barn. Och vi behöver förstå att det här var viktigare för dem på den tiden än vad det är för oss idag. Även om det kan vara mycket kämpigt att inte få barn. Så var det så att man hade det liksom i sig att man trodde att livet fördes vidare genom dem. Speciellt i Gamla testamentet. Det var också en säkrad väg till försörjning att få söner. I ljuset av det här så är det fascinerande tycker jag att man ser gång på gång Gud griper in i de här olika familjesituationerna och för det allra mesta så har det varit mörkt och är mörkt i de här olika situationerna och då griper Gud in. När Gud ska forma sitt folk Israel så gör han det gång på gång genom omöjliga situationer. Och jag tänker att han genom att göra det på det sättet så visar ju Gud vem han är. Och att ingen människa ska kunna ta åt sig äran för det som kommer och det som komma ska. Och jag har tidigare sagt de här söndagarna att jag ser paralleller mellan de här kvinnorna och kristenheten i Sverige idag. Jag hör om goda rapporter. Om man är ute och träffar andra pastorer och dylikt så får man höra goda rapporter, absolut. Men det finns också mycket nöd och man brukar tala om frikyrkans kris idag. Till stor del så är vi fruktlösa. Och i vissa fall så tänker jag att jag tror att vi bär på en viss skamkänsla över det här och ett visst mindervärdighetskomplex. Men därför så tror jag ännu mer att vi ska titta på det här. Vi ska inte förneka verkligheten, men jag tror att vi ska titta på det här för att Gud vill bygga vår tro om att en annan tid är möjlig. Gud vill alltid att liv ska födas. Han vill att fler ska lära känna honom, hans kärlek och godhet. Han vill att barn ska födas. Och idag så har ni ju märkt att vi går över här in i Nya testamentet. Vi ska fokusera på Elisabet och Zacharias som är aktuella precis innan Jesus föds. Det är ju också intressant. Redan innan Messias ska komma och Gud ska födas in i världen så kan man se ett större skede av den helige ande. Människor förbereds för att vara en del av Guds syften. Och det är ju så att den här mannen som ska vara med och förbereda för Messias, den största profeten i Nya testamentet som vi kallar för Johannes döparen, han föddes ju också genom att Gud grep in och gav en kvinna som inte kunde få barn. Hon får en son. Johannes döparens mamma Elisabet, hon var ju gift med Zacharias som vi läste här. Och det står om att Zacharias hustru, alltså Elisabet, hon var av Arons släktled. Och han var ju präst själv. Aron var ju den första överste prästen i Gamla testamentet, Mose egen bror. Så man fattar att det här är liksom, till skillnad från ibland när vi läser liksom hur Gud väljer de ringa, så är det här är höjdare. Nu snackar vi om toppeliten. Det här är en kvinna som kommer från Arons släktled och hon är gift med en präst. Och så står det ju att de var rättfärdiga. Det stod till och med, jag vet inte om ni märkte det, det stod att de levde fläckfritt inför Guds lag. De var alltså perfekta. Men så kommer det ett stort men. Deras stora men. Deras stora utmaning i livet ligger i detta, men de hade inga barn. Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. Och jag tycker det är värt att notera att trots att de var rättfärdiga så hade Gud inte svarat på deras böner om barn. Zacharias uppgift var ju att leda folket inför Gud och han skulle be för Israel, be för Messias och så vidare. Men man kan ana och se att han säkert har bett mycket för detta med barnlösheten. Det är ju det ängeln nämner när han kommer till Zacharias och säger att Gud har svarat på dina böner. Då talar han inte om Israel, då talar han om deras familjesituation. Man skulle kunna tycka att de här människorna förtjänade att Gud skulle gripa in i deras situation och rädda dem från skammen genom att de skulle få barn. Men Gud fungerar inte så. Vi kan inte förtjäna våra bönesvar genom att leva goda liv. Sakarias han var präst som jag innan har nämnt. Och vid den här tiden så var prästerna uppdelade i olika avdelningar. Och om jag har förstått rätt så fick varje avdelning tjänstgöra 2 olika veckor per år. Jag har också hört att det fanns många präster, mellan 18 och 24 000. Och nu var alltså Sakarias avdelning i tjänst inför Gud i och vid templet. Troligen eftersom de var god vän med Maria och Josef så bodde de i Galileen, alltså norr. De var inte i närheten av Jerusalem, men nu är man i tjänst vid templet. Så man har liksom rest ner. Templet är viktigt här. För templet i Nya testamentets, eller på Nya testamentets tid och även liksom innan det, det var ju platsen där Gud på ett speciellt sätt fanns närvarande. Det var här Gud och människa kunde mötas. Det var ju som att himmel och jord möttes i templet. Och nu hade lotten fallit på Sakarias att gå in och tända rökelse inför Gud. Och som präst fick man bara äran att göra detta en gång i sitt liv. Alla präster fick inte ens den här chansen, men nu var det hans stund. Så det här är liksom a grand moment. Nu är det stort. Det är på toppen av hans karriär, om man kan liksom tala på det sättet. Och när han är inne i templet så står det också då att folket står utanför templet och ber för Israel. De ber för Israels upprättelse och räddning. Och så kommer en ängel till honom och talar till honom. Och ängeln säger att hans böner har blivit hörda, som jag redan har nämnt. De ska få en son. Och ängeln talar om sonen som en nasir. Vi talade om det förra söndagen. En profet som blir extra avskild inför Gud. Det här ska bli en stor man. En profet som ska bana väg för Herren. Han ska förbereda Guds folk på att möta Messias och liksom att vara en del i att välkomna Guds rike. Men så uttrycker Sakarias tvivel. Hur ska det här gå till? Både jag och Elisabet är gamla. Och ängeln svarar med att tala liksom om att jag står inför Gud. Jag är sänd av Gud. Han talar om sin auktoritet och påvisar att han är pålitlig. Det han säger, det kommer från Gud. Och för att Sakarias inte tror på ängeln så blir han stum. Och så är han stum ända tills den här pojken Johannes föds. Och så kan man läsa, vi läste där mot slutet av texten, att Sakarias kommer hem från tjänstgöringen och Elisabet blir gravid. Och så började hända grejer. Och så stod det samtidigt att hon höll sig för sig själv i 5 år. Inte 5 år. 5 månader, ursäkta mig. Varför hon gör det är ju inte helt klart. Men man kan ju tänka sig att hon kanske liksom vill försäkra sig om. Man kanske vill liksom att veta att nu kommer det inte bli missfall. Och man kanske vill försäkra sig om att det här verkligen var sant. Att magen skulle kunna vara tillräckligt stor för att man skulle våga visa på något sätt. Så att det inte skulle bli ännu mer skam om det visade sig vara en flopp. I alla fall så uttrycker hon sig, och man kan ana hennes glädje, hon säger: detta har Herren gjort med mig. Han såg till mig och han tog bort min skam bland människor. När sen Elisabet är gravid i 6:e månaden, och man fortsätter att läsa, så möter man en ung tjej. Och den här tjejen brukar vi ofta tala om. Hon får också besök av ängeln Gabriel och han kommer med chockerande nyheter. Och till sist så anar vi när vi läser att hon har fattat att hon ska bli mamma till Messias. Det sägs inte rakt ut, men vi kan ändå liksom fatta det av sammanhanget. Honom de har väntat på i så många 100 år. Honom ska den här unga tjejen bli mamma till. Gabriel säger att han är Guds son och han ska heta Jesus. Och så säger också ängeln att Marias släkting Elisabet är gravid trots sin ålder och barnlöshet. Och så säger ängeln så här: hon är där för att ingenting är omöjligt för Gud. Hon som kallades ofruktsam, står det, är nu i 6:e månaden, för ingenting är omöjligt för Gud. Man behöver liksom, för att det här ska bli ännu större, behöver man veta om omständigheterna. Allt det här äger rum i en tid i Israel när Gud har varit tyst. Gud har inte talat till sitt folk på länge. Ingen profet har kommit efter Malaki som är sist i Gamla testamentet. Och det skiljer faktiskt 400 år från det att Malaki var verksam tills att vi kommer in i Nya testamentet. Och det är klart att 400 år är en väldigt lång tid. Man kan fatta och ana och förstå att Israels folk levde i en känsla av att Gud hade glömt dem. Det fanns uppenbarligen folk som höll fast vid Gud, som till exempel Elisabet och Zacharias och Maria och Josef. Men man undrade säkert i sina hjärtan, vad ska det bli av dessa profetord som vi har hört och citerat och läst och talat om i århundraden. Messias tycktes dröja och det var en tyst tid i Israel. Gud tycktes vara långt borta, men så började verkligen hända grejer. Gudasonens födsel förbereds genom att en stor profet ska komma, och han ska också komma till genom ett mirakel. Och jag upphör aldrig att fascineras över detta med evangeliet. Aldrig skulle vi människor kunna ha räknat ut hur Gud tänker agera för att frälsa världen. Guds tankar är inte våra tankar. Han gör inte så som vi skulle ha gjort. För vem skulle liksom ha orkestrerat ihop detta på detta ofattbara sätt? Den här unga flickan som får de här orden till sig. Vem skulle hitta på det här? Det kan inte vara påhittat. När den unge Maria får höra vad som ska hända henne, är det ändå intressant att se att hon har större tro än prästen Zacharias. Det Maria skulle vara med om är ju egentligen så mycket större än vad Zacharias skulle få uppleva, och ändå så tror hon. Hon visar inte på naivitet, hon frågar ängeln, hon undrar hur ska det här gå till. Men när ängeln svarat henne hur det ska gå till, då uttrycker hon en otrolig tro. Låt det ske med mig som du har sagt, eller som Gud har sagt. Marias tro är föredömlig. Jag tycker att det är imponerande. Mycket imponerande. Och samtidigt så får Maria höra att Elisabet är gravid. Ängeln sa, hon som kallades ofruktsam är nu gravid i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud. Maria visste ju säkert att hennes släkting Elisabet inte kunde få barn. Och nu tänker jag att om nu Maria får höra att Elisabet var gravid på riktigt, då skulle Maria veta att Gud måste ha gripit in här, och då skulle hon samtidigt kunna ha tro för ännu större saker. Gud visste att Maria behövde stöd och han ger henne Elisabet. För vem skulle tro på henne, på Maria? Vem skulle tro på henne om inte Elisabet som själv hade fått dessa oväntade nyheter? Folk skulle ju tro att hon hade blivit galen. Alla i hennes familj skulle ju tro att hon hade blivit knäpp. Hur ska man kunna bli gravid om man inte har varit med en man? Och Gud hade ju inte gripit in påtagligt på 400 år. Så varför skulle det ske på det här sättet genom henne? Och Maria, hon ger sig av till Elisabet. Och jag tänker att hon gör det för att hon vill kolla om det som hon har fått hört är sant. Och Maria fann att Elisabet var gravid och levde i ett mirakel, så skulle de båda kanske kunna tro på detta tillsammans. Maria går dit för att få stöd och uppmuntran i sin tro. Hon behövde liksom försäkra sig om att det var Gud som hade talat, med all rätt. Och när Maria kommer fram och Elisabet får höra Marias röst, då sprätter barnet till i Elisabets mage, och det står att Elisabet fylldes av helig ande. Elisabet ropar ut, inte bara lite tyst, utan med hög röst, att Maria är välsignad och att barnet hon bär på är välsignat. Så Elisabet, hon verkar fatta att Maria bär på Messias i sin mage. För hon talar om det som ett privilegium att få besök av denna unga flicka. Och Elisabet säger till Maria att barnet spratt till i mig. Man fattar, tänker jag, de båda fattar och vi fattar att om foster reagerar i magen på det som händer mellan barn på det här sättet, mellan barn, mellan människor, då är det något övernaturligt. Det här är någonting utöver det vanliga som händer. Redan i magen är Johannes en profet eftersom han sprätter till vid ankomsten av Maria och Jesus som ligger i Marias mage. Och ängeln hade ju sagt till Zacharias att Johannes skulle bli fylld av anden redan i moderlivet. Och jag tänker att det är det som händer. Och det står också att Elisabet blev fylld av anden när Johannes i magen spratt till. Maria fattar att det ängeln sa till henne, det har gått i uppfyllelse. De här orden är pålitliga. Maria blir ju bekräftad genom barnet i magen och Elisabets höga rop. Och Elisabet, hon som har fattat att Maria bär på Messias, hon är inte avundsjuk. Hon bygger upp Maria, trots att hon är äldre och Maria är yngre. Och Maria får det stöd hon behöver och hon stannar hos Elisabet i 3 månader. Maria var säkert osäker och rädd när hon gick dit. Men hon reste dit. Och jag tänker att det här är lite talande för oss. Även om vi inte är med om de här konstiga, omvälvande, stora sakerna, så är det ju ändå så på något sätt att man kan ana här att det inte är meningen att vi ska klara stora saker i våra liv själva. Det var ju därför ängeln berättade för Maria om Elisabet, för att hon skulle kunna få stöd hos henne. Och Maria går dit. Hon visar att hon behöver Elisabet för gemenskap och för att dela Guds verk med henne. Och det blir ett gott möte. De hjälper varandra. Och Elisabet tycker jag är strong. Det var inte självklart att Elisabet skulle visa Maria respekt, men det gör hon. Och jag tänker att Elisabet verkar ha lärt sig en del genom åren. Vid den här tiden levde hon ju till och med en man som var stum på grund av otro. Så jag tror att det är mycket som händer i Elisabets liv. Hon har den helige ande, hon fattar och hon uppmuntrar Maria. Den äldre aktar den yngre högre än sig själv, vilket inte var givet vid den här tiden och i deras kultur. Elisabet talar ju om Maria som mer välsignad än alla kvinnor. Och så säger hon, hur kan jag få äran att min frälsares mor kommer till mig? Och man kan nästan höra Johannes döparen. Kommer ni ihåg vad han sa? Jag måste bli mindre och han måste bli större. Kanske Johannes lärde sig av sin mamma. Vem vet? Den helige ande fanns i alla fall där i deras möte med varandra och gjorde något genom det. Jag tänker att kvinnorna styrkte varandra. Och jag tror som sagt att vi kan lära oss av det här att vi behöver varandra. Vi behöver våga söka stöd för att bygga upp varandras tro. Vi behöver dela livet med andra människor. Och frågan är, vem som är Elisabet i ditt liv? Vem ska du söka upp för att bli styrkt? Och också för att få vara med och styrka. Fortsätter man att läsa där så brister Maria ut i en omtalad lovsång. Vilket också är inspirerad av en annan kvinna som inte heller kunde få barn. Hanna. en kvinna i Gamla testamentet, i Första Samuelsboken, som också levde under en mörk tid, men som fick vara med om att Gud grep in. Och genom att Gud grep in så blev hon mamma till en av de största profeterna i Israel. Och efter det här miraklet med hennes son så skrev hon en lovsång till Guds ära. Och Marias sång påminner mycket om Hannas sång. Och Maria, hon börjar sin sång med att upphöja Gud för hans storhet och frälsning. Och så säger hon till och med att Gud har vänt sin blick till henne. Och jag tänker att det är troligt att Israel måste ha känt under dessa 400 år att Gud verkar ha vänt sin blick ifrån oss. Och sången bekräftar nu istället att Gud bryr sig och han håller sina löften. Han ser till dem som är ringa och tron är nu väckt på att Gud faktiskt kommer att gripa in. Någonting är i görningen och den här tystnaden är slut. Det Gud hade lovat Israel och till Abraham till och med, det säger nu Maria att Gud ska hålla. Han är trofast till sina barn för alltid. Och efter hennes sång så kan vi läsa om hur Johannes föds, pappa Zakaria i det skedet, hans tunga lossnar. Och han börjar också sjunga en lovsång till Gud. Och jag tänker att det här är väl egentligen bland det allra största som har hänt i hela världen. På något sätt så är det ju som att det får vi blicka in i. Det är garanterat det största som har hänt för de här människorna där och då. Men jag tänker också i förlängningen för hela världen. Och Guds förfaringssätt blir också tydligt i det här. Gud ska komma in i världen och som vanligt så gör han på ett helt annat sätt än vi har tänkt. Gud väljer en kvinna som inte kan få barn till att bli den största profetens mamma. Och en ung flicka som inte är något i världens ögon, henne väljer Gud till att bära på Messias. Och Gud, av det här, jag tänker att vi kan konstatera att Gud fungerar inte som vi gör. Han fungerar inte alls som samhället gör. Det är ju som att Gud nästan i Guds rike är saker och ting upp och ner. Han väljer det svaga för att visa sin härlighet. Gud är på gång nu och Guds liv kommer genom det otippade. Och jag tycker också, som jag redan har varit inne på, att man kan urskönja att det ofta tycks vara mörkt innan Gud sätter igång och innan Gud föder liv på nytt. Alla de här kvinnorna som vi har talat om, de har haft det tufft. Hanna, som jag bara nämnde nu nyss, hon levde under en andligt sett mörk tid. Och Elias och Zakarias, de hade ju garanterat levt i det sociala mörkret av att inte få barn. Generellt levde ju Israel i ett mörker. Och då vill Gud gripa in. Det är ju därför det finns hopp för oss idag. Det är ju därför det finns hopp för kristenheten i Sverige och för pingstförsamlingen i Lindesberg. För att när det ser svagt ut, när det ser ringa ut, när det finns skamkänslor, missmodighet, när det är mörkt, då vill Gud visa vem han är. För att Gud är den han är. Inte för att han fungerar på ett mänskligt sätt, utan för att han är upp och ner. Han är inte upp och ner, men ni fattar vad jag menar. Och jag vet inte, kanske du som individ också upplever ett mörker i ditt liv. Kanske det känns som att Guds blick har vänt sig ifrån ditt liv, så som vi kan uppleva i Sverige ibland. Då vill jag säga både till dig som individ och till kristenheten i Sverige att Gud har inte vänt sin blick ifrån dig. Det stämmer inte. Gud är med dig. Löftena är sanna oavsett hur omständigheterna ser ut och vad som händer i ditt liv. Gud förblir trofast och kommer att vara så till slutet. Mörkret kanske inte försvinner så här bara på en gång och allt blir en dans på rosor. Du kanske inte får den där bönesvaret så som du vill ha det. Men Gud vänder sitt ansikte till dig och ser på dig med ett leende garanterat även om det inte känns så. Israel hade levt i 400 års tystnad när Gud började sitt verk och grep in i världen. Jag tänker att vi i Sverige har inte haft 400 års tystnad. Men kanske det känns lite som att Gud har vänt sin blick ifrån oss. Det innebär inte att Gud inte vill göra någonting nytt. Det innebär inte att Gud inte kan eller att han inte är mäktig. Alltså jag tror att det är dags för oss som troende i Sverige att vi slutar gå och skämmas för det vi har. Alltså evangeliet är ju det som kan rädda människan. Det är ju det som är, liksom, även om folk inte förstår det, är det ju det som är det bästa för Lindesbergsborna. Vem har hört talas om en sån otrolig kärlek? Och vem har hört någonsin om att Gud skulle vilja ha kontakt med människan? Det finns inte någon annanstans. Det är ju goda nyheter. Grymma nyheter. Det är det som kan vända. Jag är övertygad om att Gud vill mer än vad vi ser i Sverige idag. Han vill föda mer liv ibland oss i Lindesberg. Han kan det och han vill det. Samtidigt så tänker jag också att Elisabet, hon fick sin son. Men vilket liv fick hon? Trots att hon var fylld av den helige ande och trots att de levde fläckfritt inför Gud. Hon fick sitt bönesvar. Men Johannes levde ett speciellt liv. Det var säkert inte lätt att vara mamma till denne man. Han blev martyr och han dödades. Och Marias liv kanske visar än mer på det här. Maria var ju den som ängeln säger att Gud har visat dig nåd. Den högstes kraft ska vila över dig. Den helige ande kom över både Elisabet och Maria. Och trots att sonen skulle vara mäktig som Gabriel säger så såg det inte alltid ut som det. Maria fick ett tufft liv. Det var inte lätt bara för att Gud hade talat och ett under skedde. Det var mycket kamp. Det blev inte som de hade förväntat sig med Messias. Guds seger kom genom lidande. Det var kamp trots att de var Guds utvalda. Och när Gud födde liv och gjorde någonting helt nytt i världen så var det inte lätt trots att de hade löfterna bakom sig. Och jag tror att Gud vill göra mer ibland oss. Tänk att Gud vill använda dig och mig. Vi som är krångliga och bångstyriga. Vi som har våra liksom klag och grejer som vi kämpar med, vi som är svaga. Gud vill använda dig och mig. Gud vill föda liv. Han genom dig, han vill inte att du ska skämmas. Du har all anledning till att glädja dig i honom. Evangeliet är ingenting vi behöver skämmas för. Han vill att vi ska tro på honom, att han kan göra under än idag. Han vill gripa in på nytt även i Sverige och i Lindesberg. Men jag tror samtidigt att vi behöver vara medvetna om kampen i det hela. Det kommer inte vara lätt. Och det kanske inte blir på det sätt vi vill eller på det sätt vi förväntar oss. Och vi behöver vara villiga att genomgå förändring. Men vi har den helige ande precis som de här kvinnorna. Nästa vecka så ska jag ju predika om pingst. Hur anden finns tillgänglig för oss. Trots att vi som kvinnorna har den helige ande och trots att Jesus sitter på tronen så tänker jag att i och med det så har vi värsta segern. Och det kan bli hur bra som helst, men det kommer inte att bli lätt, det tror jag inte. Men ängeln sa ju till Elisabet, jag vet inte om du har hört det, jag har upprepat det flera gånger. Ingenting är omöjligt för Gud. Och jag tror inte det även idag. Gud vill mer. I Marias svar, när ängeln talar till henne, så säger hon så här: låt det ske med mig som du har sagt. Man kan nästan höra lite en viss parallell till skapelseberättelsen när ormen talar till Eva. Och där är det ju mer snarare så att ormen frågar, skulle Gud verkligen ha sagt? Helt olika respons på Eva och Maria. Vad är våran respons? Jag vill säga, må det ske med mig som du har sagt. Jag vill ge ett svara. Jesus. Frågan är om vi är villiga som Maria att liksom, fast det ser väldigt annorlunda ut än vad vi vill. Frågan är om vi är villiga till att gensvara. Må det ske med mig som du har sagt. Tack Jesus för att du är annorlunda än allt vi kan liksom tänka ut och planera ut. Och när du agerar med världen i enlighet med din frälsningsplan så gör du det på ett helt annat sätt än vad vi skulle göra. Tack för att du är så mycket större. Och tack för att du visar hur du är så underbar och grandios och går långt bortom våra förväntningar. Och tack för att du samtidigt älskar oss. Och tack för att du vill fylla på oss med mer av din ande. Att den högstes kraft får vila över våra liv. Jesus Kristus. Tack för att du vill bygga vår tro. Och låta oss få komma in i en ny tid. När det kanske ser mörkt ut utanför så vill du låta oss få komma in i en ny tid där vi kliver närmare och närmare dig för varje dag. Där vi lär oss att förlita oss på dig och leva med dig på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Jesus Kristus. Jag ber att du skulle lyfta skammen av oss. Jesus, jag ber att du ska lyfta skammen från oss. Att vi som skäms skulle få sluta skämmas. Och att vi skulle få uppleva hur du byter ut det mot någonting helt annat. Mot glädje, kärlek, frid, tålamod. Att saker och ting kan börja bubbla inom oss på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare. Att vi är övertygade om att vi får gå omkring i våra liv oavsett vad vi är. Med en visshet om att du bor i oss på insidan. Och att du är det bästa vi kan ge till andra människor. Jesus Kristus. Jesus Kristus, tack för att du vill ge oss mer av din ande. Jesus Kristus. Tack för att du älskar oss. Tack för att det inte är kört. Även om det ser mörkt ut. Tack för att mörker är inget problem för dig. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Jesus. Amen.